Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss dela. En herredag i höjden är vården besluten av konungen ute i det himmelska landet, att han ska hit komma med mång sinom tusen och kalla till doms både kvinna och man, med änglarnas röst det trogna till tröst, med svidande styr i de otrognas röst. Tack mildaste Jesus, föröka oss trogna, att vi må beredda och vakande stå, att vi ej bortmister vår salighets krona, och att vi din nåd ej förlustiga gå. Och räck oss din hand, vår frälsare man, och för oss till himlens lycksaliga land. Amen. Denna söndags predikotext, den finns på sidan 35. Det är från Matteus 13 kapitel, verserna 47 till och med 50. Och de heliga orden lyder så: och Herrens och frälsarens namn. Himmelriket är vidare liten nog som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärn. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tillståndens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. Domsöndagen. Texterna på denna söndag är mycket allvarliga. Och jag kommer ihåg ifrån min ungdom och uppväxttid hur jag var rädd, hur jag ängslades när jag slog upp i psalmboken texterna för denna söndag. Texterna om en yttersta nåd. Jag hade inget hopp om att kunna klara den dagen. Jag visste att jag var förlorad. Ingenting kunde rädda mig i den situationen jag nu var. Det var alltid med fasa som jag läste dessa texter. Och det är en hemsk dag, domens dag, för det som går förlorat. Människan, den moderna, gör allt vad hon kan för att trycka bort tanken på en sådan dag. Det är ingenting man vill höra om. Den moderna människan vill inte bli störd med en hemsk predikan om att det en dag ska bli den sista dagen. Och att dessutom behöva träda fram inför Guds domstol. Det är en fruktansvärd tanke, och den slår man ifrån sig. Men hur är det då? Är det kanske bara svårelosande prästers påhitt för att skrämma folk, som man predikar på det viset och lär om en yttersta dom, lär om att det ska bli en dom? Hörrni, i flera hundra år har människor världen över, söndag efter söndag, antingen i den nicenska eller den apostoliska trosbekännelsen, sagt: därifrån, alltså från himlen, igen kommer till att döma levande och döda. Detta budskap, denna bekännelse, har klingat ut jorden runt i hundratals år. Det får inte tystna. Det är precis lika viktigt idag, om inte ännu viktigare, att vi är beredda att vi predikar om en yttersta dom som en gång ska inträffa. Herre Jesus lät sig födas hit på jorden på ett mycket enkelt sätt. Lät sig födas i en krubba som ett litet hjälplöst gossebarn. Det heter om honom att han kom inte i världen för att döma världen. Jag har säger det själv. Jag har inte kommit till världen för att döma världen, utan för att världen ska ha liv genom mig och bli frälst. Men när han kommer den andra gången, då ska han döma. Då ska han kalla till doms både kvinna och man, som vi läste i sandversen. Då är ingen tid mer. Då är nådens tid borta. Då kommer ingen längre att ta nytta av de ljuvliga orden som vi så många gånger har hört hos profeten Jesaja. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få fri. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Till ingen som helst nytta är den profetian, det som Jesaja skådade för den människa som har gått som går förlorad på domens dag, som inte har tagit emot frälsningens gåva under sin livstid. Det står i vår text att ett nät kastas ut och det fångar fiskar av alla slag. Det är inte som när bollmönfiskare slänger ut sina nät. Då blir det en del fiskar kvar. Alla hamnar inte i nätet. Men här hamnar alla fiskar i nätet. Alla människor ska samlas inför honom. Vi kan säga om det här, nätet, att det är tiden som obönhörligt driver mot den yttersta dagen. Alla fångas i detta liv. Och på domens dag så ska det sorteras. Där står att de goda fiskarna ska läggas i en korg. De dåliga ska kastas bort. Och vi behöver inte alls klia oss i skallen och fundera, men vad kan detta betyda? För det är bara att läsa fortsättningen, vad Jesus säger. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Och han ska kasta den, alltså det onda, i ugnen, i en brinnande ugn. Där ska man gråta och skära tänder. Det är ingen rolig bild som vår kära frälsare målar upp för oss. Här i tiden, i alla fall i Sverige, så kan man få tidsbestämda straff. Men där är det inte på det viset. Det är ingen skärseld som du kan gå igenom efter några, och så efter några år så är du friad igen. Nej. Det är ett evigt straff. En brinnande upp. Där gråter man om man skär tänderna, säger Jesus. Ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar, heter det i uppenbarelseboken. Ingen som helst risk att Jesus tar miste på domens dag. En fiskare, en van fiskare, han skiljer med ett starkt öga på olika fiskar. Herden har inga problem med att skilja fåren ifrån getterna. Jesus kommer inte att ha några problem att döma rätt då. Det är en hemsk lag för dem som går förlorade. Därför så är den tid som vi kallar för nådatiden så otroligt viktig för varje människa. Att inte låta denna tidens omsorg och bekymmer ta överhand så att vi glömmer vad som verkligen är viktigt, vad som verkligen är meningen med livet. Visst är det bra och visst är det förnämligt att vi kan utbilda oss, att vi kan få fina arbeten, välavlöna. Visst är det fint att vi kan göra karriärer i denna vår värld. Men det är ju ingenting värt, inte ett dugg värt, om min själ går förlorad. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen med förlora sin själ? Då står hon där på domens dag. Mottag domen, mottag befallningen, gå bort, du förbannad. En hemsk dag för dem som går för det. Men samtidigt så är det en underbar glädjens dag för det rättfärdiga. Lade ni märke till det att i båda texterna vi har läst så står det om de onda, att de går bort, de kastas bort, de får hamna i den brinnande ugnen. Men där står inte de goda om de som kommer till himlen. Det står faktiskt det rättfärdiga. Det är rättfärdiga. Och de står rättfärdiga för Jesu Kristi skull, inte för någon godhet. Man kan ju undra hur Jesus kommer att mäta, vilken måttstock använda. Vi blir ju förskräckta när vi tänker på hur lite gott vi har gjort. Eller hur? Om vi sluter våra ögon och så tänker vi, hur mycket gott har jag gjort igen? Hur mycket gott har jag att visa upp för kolonarnas folk? Jag tror inte ni kom på så mycket. Kanske är det betydligt lättare att komma på hur mycket ont, hur mycket fel jag har, hur många brister jag har. Skriften talar ju sanning när den säger det finns ingen som gör det goda. Ingen gör det goda. Och så ändå så ska Jesus berömma den på hans högra sida för det goda som de har gjort. Inte är det underligt att de på den högra sidan på domens dag står som frågetecken och säger, när gjorde vi allt detta som du räknar upp? En kristen ser sig aldrig så otillräcklig och sörjer över att han gör det goda som han vill göra, utan istället gör det onda som han inte vill göra. Istället för glädje och frimodighet så känner hon ofta synd och tröghet. Hur kan hon då ändå få höra konungen säga att hon har gjort det som är gott? I Johannes evangeliets 50 kapitel i den 24 versen så står det: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till liv. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till liv. Hon på den högra sidan har hört Guds ord och trott på Fadern och Sonen. Hon har genom Jesu ord uppväxt från den andliga döden till liv. Hon har därigenom blivit klädd i Jesu rättfärdighet, en rättfärdighet som gäller inför Fadern i himlen och som gäller också på den yttersta dagen. Vad en troende gör i tro, det betraktar Gud som gott. Handlingen som sådan har ingen som helst frälsande betydelse. Det ska vi veta. Ingen som helst frälsande betydelse. Den är bara ett uttryck för den tro hon hade. Och nu på domens dag så får tron bytas i salig åskådning av honom som vi trodde på. Genom Guds nåd så kan du och jag komma inför Guds domstol med full tillförsikt. Inte genom vad vi har gjort, men på grund av vad Jesus har gjort i vårt ställe. Han tog syndens tragedi på sin rygg och avlägsnade den genom sitt lidande och sin död. Den långa listan på alla våra brott och försyndelser, den naglade han fast på korset, och så övertäckte han det med sitt dyra och oskyldiga blod. Skulden och straffet som vi förtjänade, det lades på Jesus. Och genom honom har vi syndernas förlåtelse, evigt liv och frälsning undan helvetet. Jesus besegrade döden för att vi skulle få liv. Texterna på domsöndagen är, som jag sa, mycket, mycket allvarliga. De borde skapa förskräckelse hos alla människor som inte har en levande tro i sina hjärtan. Dessa texter borde framkalla ett styr i deras hjärtan, så att de i likhet med fångvaktaren i Filippi utbrister: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Men du som är kristen, du som har ditt hopp i vad Herre Jesus har gjort för dig, du ska glädja dig över domsöndagens text. Tänk att där får du höra att himmelen är din. Himmelen och all den eviga glädjen tillsammans med Jesus och de heliga änglarna är din. Han har ett rike som är tillrätt åt dig före världens grundläggning. Innan han grundlade världen så grundade han ett rike som står och väntar på dig. Det är ju ett ämne till oerhörd tacksamhet och lovsång. Det talar inte i här texterna om någon dom för dig. Domen ger inte för dig. Du har övergått från döden till livet och kommer inte under någon dom. Kanske blir det så, hörni, att den kära frälsaren kommer tillbaka innan vi lägger ner vandringsdagen. Vi vet inte en dag eller stund. När vi minst anade, som en tjuv om natten, så kom han tillbaka i stor makt och härlighet. Och då ska vi jublande få träda fram inför honom och motta livets krona. Helt av jord, utan någon som helst förtjänst. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Så får vi sluta detta kyrkår i fast förvissning med ett hopp om den eviga saligheten hos Jesus Kristus. Och vi ska sluta med ett ord ifrån Hebreerbrevet. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet är trofast. Ja, han som har gett oss löftet, det är Herre Jesus Kristus, vår Herre och dyre frälsare. Amen. Jag lovar vår Gud och välsignar er, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.